Mindre än 3 månader kvar nu till klimattoppmötet i Köpenhamn. Och nu har EU gått ut och berättat hur mycket pengar unionen är beredd att erbjuda u-länderna i klimatkompensation. Men det har mötts mest av burrop än så länge, för det handlar om alldeles för lite pengar, säger många. Klotet tittar närmare på förhandlingsspelet. Dessutom har vi testat klimatspelet som högstadieelever över hela världen nu erbjuds gratis via nätet och som startat en hetsig debatt på vår blogg redan. Välkomna till Klotet. I måndags lanserades The Climate Mystery, ett gratis online-spel för högstadieungdomar, gymnasieungdomar och deras lärare i 110 länder. TCM är på engelska och fungerar som ett rollspel på internet. Syftet är att få ungdomar engagerade i klimatfrågan och att lära sig mer inför det stora toppmötet i Köpenhamn i december. Och satsningen sponsras bland annat av danska klimat- och energiministeriet, European Schoolnet och mjukvaruföretaget Microsoft. Och förhoppningen är att tiotusentals tonåringar ska koppla upp sig de närmaste 16 veckorna för att lösa mysteriet.
You have to help us. We're all sick and we don't know what it is.
När jag i början av 2009 fick höra talas om det här spelet så kände jag att här har vi en möjlighet att skapa en förändring. Därför barn och ungdomar är förändringsagenter i hemmen.
Eva Petrus på Microsoft.
De kan se till att vi som vuxna tar vårt ansvar, därför vi vill vara goda förebilder. Allt ifrån vad vi köper till egentligen huruvida vi väljer att ta bilen ner på fotbollsträningen eller om vi tar cykeln.
Mysteriet börjar med att en ny och allvarlig allergi sprider sig bland unga. Den verkar ha utlöst av klimatförändringar och en grupp smarta elever får i uppdrag att arbeta fram en räddningsplan. Med hjälp av videoklipp på tonåringar som verkat hamna i svår knipa och ett chattrum där spelarna kan diskutera sinsemellan vad som egentligen har hänt vävs dramat. Spelarna kan också skriva till de påhittade karaktärerna och få svar av de danska spelutvecklarnas anställda. Varje vecka fram till det stora klimattoppmötet i Köpenhamn i december utvecklas mysteriet och nya teman kommer till. I klassrummet är lärarna förberedda på elevernas frågor om verkligheten bakom det som utspelas på datorskärmen via nedladdningsbara lärarhandledningar. Men är det verkligen barn som ska rädda klimatet? Frågar Eva Petrus, som är ansvarig för partnerskap och lärande på Microsoft.
Barn och ungdomar har en otrolig förmåga att sortera, men också ta till sig budskap i form av vad det är som händer. Med det här spelet försöker vi göra det lekfullt, men ändå på något vis påvisa allvaret som finns. Klimatmålet som är 2% ökning av jordens temperatur, som man nu försöker enas om i Köpenhamn. Min undran är bara, är det ett mål som vi kan enas runt omkring? Är det tillräckligt djärvt? Barn och ungdomar kommer att så småningom bli nästa generations konsumenter, eller snarare de är redan idag konsumenter. De med hjälp av sina inköp, med sin påverkan runt köksbordet hemma, ser till att driva en förändring som jag tror att det är få förunnat att kunna göra i dagens samhälle.
We're planning an attack. It's our last chance.
What the hell is going on?
Det krävs rejält med övertalning för att vi på klotet ska få en exklusiv förhandstitt på det nya klimatspelet. Testserverna går långsamt och programmerare i Indien knackar kod för brinnande livet in i det sista. VD:n på det danska IT-företaget Kongin som tagit fram spelet, Christian Fonesbeck, berättar att man testat det här konceptet en gång förut. Då handlar det om att få tonåringarna att tro att det fanns en galen vetenskapsman som ville spränga jorden i bitar ombord på ett danskt forskningsfartyg. Och det var många som lät sig suggereras under de 8 månader som spelet fortgick, berättar Fonesbeck på videolänk.
So we actually went quite some lengths to convince the kids that there was actually an insane scientist on board this research ship. And in the end we finally had a 13-year-old who called the Navy's operational squad and told them that the entire world was about to blow up. Fortunately for us, the Navy's operational squad just laughed at him.
En 13-åring ringde den gången för 3 år sedan till danska marinens sambandscentral för att varna dem att ett av deras fartyg innehöll en bomb som hotade hela världen. Som tur var skrattade bara flottan, säger Christian Fonesbeck. Den historien var en del i en rekryteringskampanj för att få fler ungdomar att börja plugga till elektroingenjörer Och många spelare ägnade hundratals timmar åt att diskutera och lära om elteknik. Nu vill man göra om samma trick, fast med klimatfrågan. Men undrar jag, räcker inte de verkliga klimatförändringarna som går att konstatera här och nu? Måste förloppen snabbas på och historien göras värre än den är?
Well, I think the simple truth is that not everybody is motivated and interested in following these things. And this is one of the things that a good story can do. It can hook you in and it can make you think, oh my god, I have to find out what happens next. Of course, in 100 years or 200 years, climate changes are going to be extremely concrete and real. But right now, you know, rising temperatures and the ocean will rise 40 centimeters or a meter. If you're 14 years old, that's not really important. What's important is where's my next Nike shoe?
Nej, Christian Fonsbeck tror inte att verkligheten fångar alls lika många som en kryddad dramatisk berättelse. För en 14-åring är den viktigaste frågan, vad kan jag få tag på nya Nike-skor? Och apropå det så kommer naturligtvis de sponsrande företagens produkter och sponsorskyltar dyka upp på klimatmysteriets sidor eftersom spelet är gratis. Parallellt med filmer och chattrum så finns också spel som ska kunna ge ytterligare kunskap om olika klimatfrågor. Det kan handla om varför den portugisiska örlogsmannen, en fruktad brännmanet från tropiska vatten, sprider sig mot kallare områden. Eller hur man sparar strömmen bäst hemma. Men med mindre än 5 miljoner danska kronor i budget så är spelen enkla och gammaldags jämfört med dagens häftigaste skjuta och köra fortspel. Fast Fonsbeck tror att man ska kunna konkurrera med sociala hemsidor som Facebook. Att det blir ett socialt prestigeprojekt att lista ut svaret på vad som egentligen drabbat ungdomarna som råkar illa ut i klimatmysteriet och hur man kan rädda dem.
We won't survive without your help. We need you online now.
Reporter var Johan Bergendorf och det var ett tips från signaturen Mats Eman på Klotet-bloggen som gjorde att vi på redaktionen fick upp ögonen för det här spelet. Nu har vi med oss Peter Elve, lärare på John Bauer-gymnasiet i Örebro, och Filip Lövback, elev på entreprenörsprogrammet på samma skola. Ni har tittat närmare på The Climate Mystery. Vad är era första intryck? Vad säger Filip? Verkar det vara ett bra spel?
Ja, det är klart. Det engagerar ju ungdomar på ett annat sätt mot att bara sitta och läsa om det på ett... Ja, bara läsa rakt upp och ner i en tidningsartikel till exempel. Mm. Men samtidigt så, eftersom än så länge har inte publicerat så mycket material på hemsidan och än så länge verkar det vara ganska så ja, knapphändig med spel och sånt där. Och det verkar inte vara, som jag hörde här i intervjun, att det är lite halvdant med ekonomin och så här så.
Hur intresserad är du själv av miljö- och klimatfrågor?
Inte mer än vad vi gör i skolan egentligen. På fritiden är jag inte engagerad i miljöfrågorna på något sätt egentligen. Med att jag läser om det stora rubriker om det. Men annars är det mest så här som i naturkunskapen i skolan som vi arbetar med det. Mm.
Vad tänker du om själva storyn då i spelet?
Ja, den har fått mycket kritik just för det här med att de blir sjuka av miljöhoten och grejer. Mm. Och just det vet man inte riktigt hur pass realistiskt det är egentligen. Det låter ju ganska orealistiskt för mig egentligen, tycker jag. Men ja, vi får ju se hur det blir efter de här 16 veckorna ju mer som publiceras, hur pass det kommer upp mer och mer.
Mm. Peter Elve, du är lärare på just entreprenörsprogrammet. Vad var det som fick dig att intressera dig för The Climate Mystery?
Jag hörde ju först talas om det här i våras, mitten av våren någon gång, att det skulle släppas i september, och har väl försökt följa det knapphändiga informationsflödet sedan dess. De vill ju hålla det hemligt naturligtvis. Men jag är ju väldigt intresserad av den digitala världen som undervisningsmiljö och som komplement till den utbildningen som vi erbjuder i skolan idag. Och The Climate Mystery passar ju väldigt bra in i min filosofi, hur man lockar eleverna till intresse att ta reda på mer och ta reda på fakta. Stämmer det, stämmer det inte?
Mm, så hur tänker du dig att ni ska använda det här spelet?
Det blir nog svårt att följa det slaviskt 16 veckor i sträck, men de här korta nyhetsinslagen på hemsidan och som i det här fallet då, så försvinner lite folk till höger och vänster. Det blir mer som uppstarter till övriga diskussioner eller leta reda på mer fakta kring i manetens migrering i det här fallet då, som har släppts igår. Det finns mängder av förslag på instrueringsfrågor i lärarmaterialet, och där finns det en hel del material som lärarna kommer att ha stor nytta av, tror jag.
På Microsoft här så sa Eva Petrus att de tänker sig att ungdomarna ska fungera som någon sorts förändringsagenter. Alltså kanske påverka föräldrarna hemma att tänka mer ekologiskt och bry sig mer om de här frågorna om klimatet och så. Vad säger du om det, Filip Löback? Vad tror du? Tror du att det kommer att funka så?
Det är svårt att säga, men våra föräldrar är uppväxta på ett annat sätt mot vad vi är uppväxta med miljöhot, utan det har ju varit större fokus på det idag när vi har växt upp. Och självklart så vill ju föräldrarna sina barns bästa, så jag tror att det kommer ha en positiv effekt på det, i alla fall att alla kommer tänka till en gång efter i alla fall.
Mm. Det här att man överdriver och dramatiserar i The Climate Mystery, det finns många som har reagerat mot det redan på vår blogg. Vad säger ni om den diskussionen? Är det helt naturligt i spelvärlden på nätet, eller kan det kanske vara...
Det är nog vanligare vad man tror, framförallt i ungdomarnas vardag då, som sker mycket ute på nätet och i den digitala världen, att just överdriva och dramatisera vissa händelser för att väcka intresse. Sen kan man då mycket väl väva in verkliga händelser, säga, i det hela, men i första hand så handlar det ju mycket om att väcka intresset av att följa, i det här fallet då, The Climate Mystery. Och det är som en vanlig film egentligen. När de första halvtimmen tråkig så stänger man antagligen av. Så det handlar om att väcka intresse genom att överdramatisera kanske då.
Peter Elve, vad förväntar du dig av de här 16 veckorna med The Climate Mystery fram till toppmötet i Köpenhamn?
Jag förväntar mig då att elever runt om i världen får ett ökat intresse och en vilja att delta i klimatdebatten och söka fakta, söka egna infallsvinklar. Jag förväntar mig också att mina elever, framförallt de naturligtvis, tar internationella kontakter, tar kontakt med de elever, de som följer det här via Climate Mysteries hemsida och fortsätter helt enkelt att debattera, diskutera och försöka lösa de lokala eller globala miljöfrågorna som de kommer i kontakt med.
Är du beredd att ge något betyg redan nu på spelet?
På spelet är det ju som sagt, jag har ju inte sett mer än vad Filip har sett live, och det är en dag av 16 veckor, så att jag kan säga att det får toppbetyg när det gäller intresseväckare som startpunkt. För det tror jag att det har ruskat om en hel del i både miljövärlden och i dataspelsvärlden på internet. För det här är någonting som, vad jag vet, är en rätt så ny taktik för att locka unga elever till de här typen av frågor.
Okej, så toppbetyg för intresseväckare och sen får man se. Då säger jag tack till Peter Elve, lärare på entreprenörsprogrammet på John Bauer gymnasiet i Örebro, och till Filip Löfback som är elev på samma program. Var med i diskussionen om The Climate Mystery du också på Klotets blogg www.sr.se/p1/klotet. Jaha, nu har du plockat fram ett helt annat spel här. Ser misstänkt likt ut gammalt Monopol, Johan.
Ja, men det är bara ett pedagogiskt trick, förstår du, Marie-Louise. Det är precis som Climate Mystery, fast eftersom du och jag är lastgamla så har jag istället för ett dataspel valt ett gammalt heligt brädspel som vi känner igen från vår egen barndom. Och som du ser här så har jag klistrat över en del av de här monopolrutorna med andra namn. Så istället för gator så är det länder man spelar, och gårrutan heter Köpenhamnsmötet och spelet heter förstås då Klimatspelet. Mm. Och du ska få spela EU, så spelar jag alla de andra länderna.
Men varför ska jag vara EU?
Jo, men det är jättebra, förstår du, att vara EU. Okay. Och nu krångla inte nu. Nej. Utan ja, så här. Och här ska du, vi börjar med, du ska få en jättehög med pengar.
Oj, den var tjock och fin. Den tar vi.
Och så tar jag nu här tillbaks en
ska
bra
du ha,
bit.
Ska du ha, eller?
Ja, 150 miljarder ska jag lägga här på rutan. Det är förhandlingsrutan. Det är pengarna som du ska betala till de fattiga länderna i världen. Så att de ska få hjälp att anpassa sig till klimatförändringarna som du har ställt till med. Och så ska de också kunna utvecklas med tvättmaskin och bil, fast utan koldioxidutsläpp. Mm-hmm.
Men är det bara jag som ska betala?
Nej, men du är den enda på spelplanen som hittills har sagt hur mycket du skulle kunna tänka dig att lägga per år. Och sen vill jag påpeka att det är ju inte ens säkert att det blir den här ganska feta högen med pengar. För det här är bara vad EU-kommissionen lovade förra veckan i torsdags. Mm. Och egentligen har de också sagt att det kanske inte ens blir så här mycket pengar. Det kanske bara blir, istället för 150 miljarder, kanske blir 20 miljarder. Och egentligen är det ju faktiskt så att det inte är EU-kommissionen som bestämmer sånt här. Det är ministerrådet. Så vi får se hur det blir med det. Men nu får du i alla fall slå.
Det låter osäkert.
Ja, du får slå tärningen.
Nu slår vi. Oj.
Så, och här har du en liten EU-gubbe.
Där.
Ja, du kom nu på Kina-rutan. Då ska vi se. Ja, Kina, de har ju räknat ut att deras kostnader för att ställa om blir 3 100 miljarder per år.
Oj.
Så nu tar de alla dina pengar.
Nej.
Och EU-pengarna här, och så för att de överhuvudtaget ska gå med på ett klimatavtal, så vill de ha mer.
Nej, men jag har ju inga mer pengar.
Jo, du har ju, titta, du har ju en hel bank här, du har hur mycket pengar som helst.
Ja, men de ska ju räcka till många fler länder.
Ja.
Kan inte ge allt till Kina.
Nej. Men nu ska vi ringa upp Linda Jakobsson som är fredsforskningsinstitutet Cipris Kina-forskare, så ska vi se om det finns några inofficiella öppningar här för att Kina skulle kunna gå med på EUs bud på 150 miljarder.
I think the groupings within China who very much are pushing China towards making commitments that will de facto take them towards a low carbon economy. They see this as a very positive sign that one of the big players now, the EU, has actually made a commitment.
Linda Jakobsson säger att de kinesiska politiker och forskare och ekonomer som tycker att Kina ska skriva på ett klimatavtal i Köpenhamn, de säger ju att det här är ett positivt steg, att EU är beredda att börja prata pengar i förhandlingarna. Men sen finns det mycket mer hårdföra kinesiska politiker som är besvikna över att EU inte lovat mer, eftersom Kina har krävt åtminstone 0,5% av i-ländernas BNP i potten. Och enligt Linda Jakobsson finns det heller nu ännu inga tecken på att Kina kommer att gå med på några bindande minskningar av sina koldioxidutsläpp de närmaste decennierna. Alltså en halvering som FNs klimatpanel IPCC har sagt är nödvändigt fram till 2050. Det verkar inte finnas några chanser för, utan det blir kanske snarare en fördubbling av Kinas utsläpp. Och då ska man ändå vara medveten om att Kina lägger mycket pengar nu på grön energiteknik.
Låter inget bra, du. Men alla de här beräkningarna om vad det egentligen kommer att kosta att ställa om världen till fossilfri energi, de verkar ju vara väldigt olika beroende på vem man frågar.
Ja, visst. Det är ju så att det är uppskattningar. Gissningar är det inte. Det är uppskattningar, och rätt kvalificerade uppskattningar av kostnaderna för att bygga om hela världens infrastruktur och industri och jordbruk och sjukvård och så vidare. Och så vidare. Men ska man räkna på hela världen, så det förstår ju vem som helst att man får helt enkelt höfta till lite med saker som man känner till. Och ju noggrannare studier som har gjorts på enskilda länder, desto högre har de här siffrorna blivit. När Världsbanken började och skattar här, då hamnar man på kanske någonstans runt 100 miljarder kronor för att ställa om världen, och nu talar man om tusentals miljarder.
Mm. Okej, okay, nu är det du som ska slå.
Just det. Och jag spelar då u-länderna. Ja, nu kommer jag på din ruta, det är EU-rutan. Och då hänvisar jag här till en rapport som kom här en veckan från den brittiska professorn Martin Perry, som har räknat pengar åt IPCC förut. Och han kommer fram till att FNs uppskattningar hittills varit på tok för låga. För de har missat en massa kostnader, och han säger att i-länderna kommer att behöva betala 4 000 miljarder i klimatanpassningskostnader.
Aj, aj, aj.
Och eftersom EU nu då står för sådär 15% av de globala utsläppen, så får du då punga ut med, nu tar jag det här, 600 miljarder kronor. Och kom ihåg, det ska vara nya pengar. Inte några som du redan har utlovat i biståndspengar, för det här handlar om skadestånd för vad i-länderna ställt till med. Det säger till exempel Martin Kaur, som leder tankesmedjan South Center och representerar 51 u-länder.
This is not a charity game that we are playing, you know, poor people who are dying, and then maybe let us see whether we can help them or not out of the goodness of our heart. This is for the mutual survival of the planet and of our humanity, and that requires international cooperation. So the attitude that the European Commission paper seems to project, it's still somewhere in the approach of we are the ones with the money, we're going to give this money, but they have to do many things that we tell them to do, and if they don't do it, then we won't give the money, and in any case, the money isn't very much.
Okej, i verkligheten handlar det inte om något välgörenhetsspel, utan om mänsklighetens överlevnad, säger han ju faktiskt här, Martin Kaur.
Mm, och han tycker att EU-kommissionens förslag andas att EU, vi har alla pengarna, ni ska göra som vi säger, och ni kommer få alldeles för lite pengar även om ni gör som vi säger. Så att Martin Kohl tycker att i-länderna, de har ju faktiskt redan lovat i det nuvarande klimatavtalet att man ska ersätta u-länderna för att man byggt sitt välstånd med fossil energi som nu gett klimatförändringar som faktiskt hotar de fattiga världen allra mest.
Men du, finns det ingen som är på min sida, alltså på EUs sida?
Jo då, EUs ordförandeland Sverige och miljöminister Andreas Carlgren, han skyndar snabbt till ditt försvar.
Det här är ett stort trendbrott i den meningen att det här är första gången som EU eller något i-land förbereder sig så seriöst, så ingående och har så tydliga siffror på bordet redan långt innan Köpenhamnmötet.
Kommissionens förslag innehåller egentligen ett stort spann, om jag uppfattar det rätt, mellan 2 och 15%. På vilken del av den här skalan tror du att EUs ministerråd kommer att enas? Blir det runt de 15% eller de 2%?
Jag vill inte spekulera om det nu, utan avvaktar också med besked om EU ska lägga en siffra på bordet redan i oktober eller om det ska dröja längre. Det kommer att hänga på var det finns i förhandlingarna, och desto snabbare, beroende på när också länder som Kina men också andra snabbt växande u-länder redovisar sina bud på bordet.
Slutligen, delar du Martin Kohls syn och många andras i G77-länderna att det handlar inte om välgörenhet utan ett skadestånd från den industrialiserade världen till utvecklingsländer?
Alltså, det är ju alldeles klart att många av u-länderna drabbas ju av klimatförändringar som de inte alls är skuld till. Så att i den meningen är jag ju medveten om att det här inte är fråga om välgörenhet. Och det gör också att de insatser som vi satsar måste gå utöver bistånd. Det utesluter inte att också en del av det kan vara bistånd, därför att det här är samtidigt viktiga utvecklingsfrågor. Och vad jag är orolig för, det är att man, som så många gånger förr i FNs historia, använder ett viktigt, avgörande, världspolitiskt viktigt tillfälle för att begära oändligt mycket pengar av i-länderna. Då riskerar den här processen köra fast.
Sluta gnälla, så säger Andreas Carlgren, miljöminister, till u-länderna. Eller hur?
Ja, visst. Och nu reser han ju runt hela världen för att övertala olika statschefer. Imorgon är det Major Economies Forum. Då ska han prata vidare med Indien och Kina och Brasilien och andra relativt nu rika u-länder som man kanske inte är lika sugen på att ge mycket pengar till.
Ja, just det. Men du, på tal om rika länder, saknas det inte en viktig spelare här i USA? Hur har de reagerat på EUs pengahög?
Ingenting officiellt ännu. President Barack Obama är ju helt upptagen med att få igenom de stora socialförsäkringsreformerna genom den amerikanska kongressen. Och först när den har tagits så tänker demokraterna att man ska försöka få den trilskande senaten att rösta för Obamas klimatplan, att utsläppen ska sänkas i USA med 80% till år 2050. Det har redan representanthuset sagt ja till. Jag pratade med Marcus Carlson på Stockholm Environment Institute. Han forskar om USAs klimatpolitik, och han säger att det finns vissa chanser att senaten kanske röstar igenom något som de amerikanska förhandlarna ska kunna ta med sig till Köpenhamn i november. Men det lär ju inte komma i närheten av EUs förslag, så många kommer nog tycka att det är för lite. Men någonting tror han att det blir.
Okej, men du, det låter inte så bra det här. Hur ska det gå i spelet? Kan man verkligen få med sig alla spelarna till målet i Köpenhamn?
Ja, flera bedömare som jag har pratat med tror inte att man kommer att komma fram till precis hur mycket pengar som u-länderna ska få av i-länderna. Men i bästa fall kanske i alla fall var de ska tas ifrån. Och EU driver hårt att det ska bli ganska mycket, inte skattepengar, utan från en utsläppsmarknad, en sån som vi har med koldioxidutsläppsrätter i EU, fast för hela världen då. Och förstås att stora, rika u-länder som Kina och Brasilien är med, och Indien, betalar rätt mycket själva.
Okej, man kan inte få något chanskort i det här spelet.
Ja, det är kanske något sånt som ska till. Och det är ju viktigt förstås att alla spelare kan komma hem och säga att de vann efteråt. Det vet man ju när man spelar sina små syskon. När de känner att de håller på att förlora, då kan de bara dra sig ur och säga: jag vill inte spela mer.
Okej, klotet fortsätter och följer förhandlingsspelet fram till klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Men nu är klotet i radion slut. Vi fortsätter förstås på bloggen och på Twitter. Tekniker idag var Jim Eld, producent Johan Bergendorf. Jag heter Marie-Louise Kristola.